Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg, och alla hugade lyssnare där ute i stugorna.
Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Förr i tiden så var det liksom i butiken, det här som var framme vid kassalinjen, någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen, eller någon liksom plastleksak, eller och nu är det kanske liksom Swish till någon mascara fast de har 30 stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt 1,000 kronor sedan barnet föddes på den här meningslösa konsumtionen i månaden, så hade jag kunnat spara ungefär 100,000 kronor var till Iris och Rut.
Ja, det är otroligt.
Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha.
Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns Länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka Länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket, Länsförsäkringar.
Alltså, vi kan tisa lite idag med i dagens avsnitt av Pappapodden som jag vill hälsa er varmt välkomna till, att vi ska få höra en hel del om Jörgen Cederbergs kön. Det tycker jag känns spännande och det känns också väldigt aktuellt. Jörgen Cederberg är ju en person som man som är på var mans mun.
Ja, men du har såklart koll på Jörgen Cederberg eftersom du är en sån här Kalle Lind-person.
Nej, men
som
alltså, jag, på bara, vad är han? Någon radiogubbe typ? Alltså något gammalt sånt. Alltså jag vet inte så mycket.
Jörgen Cederberg är ju, alltså det var ju han som startade Sommar, typ tillsammans med Tage Danielsson.
Ja, ja, men då hade jag lite att det var någon radio klingade det någonstans.
Ja, och han, jag tror att han var väl den som har gjort flest sommarprogram också, för att ibland så fick de väl inte in någon. Det fanns ingen Bibi Röde då liksom.
Men det kan jag berätta om, att Sommar var ju det första när, liksom, testet med där man skulle ha lite så här skvalradio. Alltså det som idag är mer liksom reklamradio, att det är lite så här obearbetat prat med lite musik emellan. Så startade ju Sommar. Så det här som idag är liksom en finkulturell milstolpe i var mans och kvinnas karriär.
Jag vet inte om det är så finkulturellt, men det är att bli adlad.
Ja, lite så.
Absolut inte var då. Snarare var det så här, fuck you, jag tänker inte jobba på Sommaren. Så att Jörgen ställde frågan, men fick ofta göra det själv.
Ja.
Och eftersom mamma och pappa var jättedödspolare med honom, särskilt pappa då, som jobbade på radion, så fick pappa sommarprata flera gånger, liksom fler gånger än han var liksom hade kändiskap för.
Ja,
han hade nog inte fått det nu, men då var det mer att han fick ställa upp för Jörgen så där. Så att
ja, men det var ju mer annorlunda. Ett kosserande. Det var mer alltså som typ ja, men som jag kommer att prata om senare i avsnittet, att jag fick i uppdrag av sajten Motherhood att skriva en krönika inför Fars dag. Precis på samma sätt kan det vara då att det slängdes ut en förfrågan så bara, fan, vi behöver fylla lite tid där i Sommar den 15 juli. Kan du snacka lite då och spela lite låtar? Alltså lite så var det mer.
Ja, precis. Det var det. Och det var mycket Tage också. Och Jörgen Cederberg föddes 1931 i Jo. Och det var, alltså han var 14 år äldre än mamma, en pappa. Så att ja. Han var ju rätt gammal under ja. Min barndom. Eftersom min pappa var 38 när jag kom till då. Så att, ja, det var farbror redan när jag föddes. Om en ganska ung farbror de första åren.
Ja.
Och Jörgen var speciell, för han var verkligen en gammpojke.
Ja.
Eller, nej, det var han inte, gammpojke när man bor hos sina föräldrar, utan han var, vad heter det, bara en ungkar, en evig ungkar.
Jaha, alltså jag för mig, gammpojke, det jag såg framför mig var ju en kille som bodde ensam länge uppe i åldrarna.
Och typ... Alltså, nej, men gammpojke är att man bor hos sin, är väl mer att man bor kvar hos sina föräldrar, va?
Ja. Jag missförstod ditt och tänkte på det som du tänkte.
Ja, ja, bra. Ja, eller så har jag bara rört ihop det. Men han var i alla fall vad du tänkte. Han var en evig ungkar. Nu för tiden så skulle han väl ha levt förmodligen tillsammans med en man. Men då var han en ungkar.
Mm-hmm.
Och som ungkar på den tiden så var det vanligt att man inte kunde laga mat överhuvudtaget. Så han kunde ju inte ens rosta en brödskiva.
Nej.
Så det här gjorde ju att han åt alla sina måltider på krogen.
Just det.
Och eftersom han gillade att dricka utan att på något sätt vara alkis eller så, så var det liksom alltid en karaff vin minst till middag, och därför var han ju alltid fattig som en fucking kyrkrotta, ja. Den här mannen. Alltså det är ju dyrt. Han känner väl hyfsat som någon slags radioproducent och mellanchef och sådär på radion, men allt gick åt till de här tre måltiderna per dag på krogen med vinkaraffer.
Just det.
Jag vet inte varför jag berättar allt det här om Jörgen. Ja, men det gjorde också att han snyltade mycket, så att det sades att liksom så här, att han alltid blev kissnödig när notan skulle betalas om han inte åt ensam då, utan
med andra. Aj. Jobbigt, så vill man ju inte vara.
Nej. Nej, verkligen inte. Det jag tänkte berätta var att det var så roligt, för att jag och Johannes, min lillebrorsa, var med mamma och pappa i Hudik nyligen på sina arbetshelg. Förut så var, när vi hade arbetshelg i Hudik, då åkte vi upp liksom alla syskonen med barn och män och fruar och sånt där, så att vi var ett jättegäng. Men efter corona så är det bara jag och min brorsa som åker upp, och vi har märkt att det går ganska fort att göra de sysslor som ska göras. Och mer och mer. Förut var det alltid så att det var båtar och bryggor och sådana här väldigt fysiska saker. Nu är det mycket typ så att köpa en ny tv, fixa en nytt bank-ID, ladda ner HBO som inte längre heter Nordic utan nu Max och sådär.
Men gud vad roligt, för det känns ju som att ni har genomgått då den industriella revolutionen och sen så liksom den här IT-revolutionen, att det liksom är den man ser framför, att det är det som ni upplever där uppe nu, att det liksom inte är det här fysiska arbetet som premieras längre, utan nu har ni slimmat organisationen, så nu åker ni bara upp en delegation på två personer som löser några tekniska problem på en pisskvart och sen så åker tillbaks.
Ja, och det, alltså, det finns ju fortfarande fysiska grejer, men jag tror att vi är så mycket bättre fysiskt, så att det, alltså, förut så var det kanske, nu det är kanske så här 3 eller 4 timmar på hela den här helgen, ja, 4 timmar som är fysiskt arbete, och förut så delade vi upp det fysiska arbetet på 10 pers vuxna, men ändå så kändes ju det ganska mycket, fast nu är vi så vana vid fysiskt arbete, så när vi delar upp 4, eller när vi tar 4 timmar då, så känns det pyttelite. Så egentligen är det bara så att det fysiska arbetet består, fast känns mycket lättare när vi är bättre tränade än vi var i 20-årsåldern, och sen har det kommit en massa sådana olika digitala saker,
och ni är inte lika bakfulla som jag kan tänka mig att ni var när ni var i
20-årsåldern. Nej, precis. Nej, det är ju väldigt tidsbesparande att inte ligga och ha ont i huvudet halva dagen, såklart. Men vid middagen då så berättade Johannes någonting som vi aldrig pratat om förut, men som stämde in väldigt väl på mig också. Han berättade att han trodde när han var barn att Jörgen Cederberg hade världens största kuk. Och det trodde jag också. Det här, vi har inte pratat om det, men jag gick också runt. Johannes och jag var rätt lika varandra. Oftast så träffade vi Jörgen på typ midsommar och på olika lite festligare tillställningar. Johannes och jag gick omkring i sjömanskostymer och försökte liksom få grepp om vuxenvärlden. Och jag tänkte också alltid att Jörgen Cederberg är världens största kuk. Och det var ju för att han var ju väldigt överviktig. All den här restaurangmaten, du vet. Raggmunkar och sånt där. Och när man sitter ner och har en väldig rondör, så fortsätter ju buken hela vägen ner mellan benen.
Ja, just det.
Och om man sätter då en byxa och drar åt ett skärp, ja, då blir det som att man bryter av buken, ja, i liksom som en könsdel och en magdel. Mm. Att så att i byxskrevet så är det väldigt, väldigt mycket bukfett då. Mm. Och Johan, alltså det ser väl ut som en liksom som en magväska mellan benen.
Jag vet precis hur det ser ut.
Ja. Och Johannes och jag gick runt oberoende av varandra då hela barndomen och var så imponerade. Alltså för du kan ju tänka dig vilken massa ett kön har som blir till en sån där magväska när man trycker ner
det. Att man liksom att det bara som likt tarmar korvar sig i kalsongerna. Ja, ja. Att det liksom inte...
Man liksom pressar till så att den liksom så här fyller ut jämnmycket över hela magväskestora området. Så att det var ju liksom ett av livets stora mysterier. För att vi var ju såklart... Alltså vi hade ju stora systrar. Mm. En pappa som var borta ganska mycket och som ändå så här... Alltså som kändes lite så här tillknäppt och inte gärna pratade om så här kroppsliga grejer så mycket. Mm. Så att vi var ju liksom utslängda i världen utan någon så här karta och kompass riktigt vad gäller manliga saker. Mm. Så att vi gick och funderade mycket på sånt där. Det fanns en, honom ska kanske inte nämna vid namn.
Alltså för varandra, men... alltså oberoende av varandra funderade ni på de här sakerna? Eller funderade
ja,
ni...
och sen lite senare så började Johannes fråga mig om grejer. För då hade jag väl kommit lite längre. Ja. Och jag läste ju otroligt mycket i Kamratpostens kropp- och knoppspalt och sånt där. Försökte verkligen utbilda mig.
Det är roligt ändå. Men... förklarar ju en del om ditt patologiska ja. Intresse för liksom... sexualupplysning. Att,
ja, det kommer nog därifrån att jag hade ett skriande behov av att få svar på saker. Men det var så diskrepans då mellan Jörgen Cederbergs liksom säkert då 5 kilo tunga kön och en annan kompis till pappa som vi fick, som Johannes och jag såg efter tennisspel i duschen. Och pratade med flera år om att han hade så jävla liten snopp. Alltså att det var så fascinerande att han hade så liten snopp. Men det inser jag nu så här att när man sportar så kan det ju så här krympa till. Var ju förmodligen inte hans snopps stoltaste ögonblick.
Nej.
Så den kanske var liksom jättesaftig i andra sammanhang. Ja. Och Jörgen Cederberg kanske hade ju mikropenis.
Ja, men det tror jag. Så kan det nog vara. Men jag tror inte att den där i duschen... Alltså var den så anmärkningsvärt liten i duschen så tror jag ändå att det var nog ingen... Det var liksom ingen dront.
Ingen superpjäs.
Nej, jag tror inte.
Nej. Nej, men det var i alla fall... jävligt, och det, alltså man pratar ju ibland om Jörgen Cederberg i sådana här olika Kalle Lind-sammanhang och sånt där.
Sällan man
men
pratar
det är
om
sällan det
kön.
Nämns hans kuk, som inte var en kuk. Så att jag ville gärna bara nämna det.
Ja, det tycker jag var rätt. Han är också, hans dödsfall tangerar, alltså, visst är det 2008 på hösten som du slutade dricka?
Ja,
det var då han gick bort sig här på Wikipedia.
Ja, några veckor bara innan jag slutade.
Det hade ingenting med varandra att göra?
Lite, jag tänkte väl på karaffen och sådär. Att det skulle bli samma öde för mig.
Så här kan det gå för mig när jag är 77 år, tänkte ja, den 25-åriga.
Nej, det tänkte jag, att han söp ju inte ihjäl sig, utan jag tror att han var någon som drack liksom varje dag och för mycket, men inte gick till några liksom, alltså inte söp ner sig och inte var alkis så där, så att jag tror inte han, så, och det var också orelaterat.
Nej, men jag menar, lever man ungkar och den tidens, alltså lever när man sitter på krogen mycket, säkert röka en hel del, dricka massa alkohol och så vidare, leva ensam har jag precis fått lära mig, för jag håller på att skriva artiklet om relationer till min bok, och det är ju alltså enligt flera av varandra oberoende forskningsstudier så är ju alltså social isolering farligare än rökning och övervikt och allt sånt där.
Ja, men det där brukar väl din kollega Anna Bennick prata mycket om.
Japp. Ja, men så att det är ju så att om han då både rökte och drack och bodde ensam. Så är det liksom
Men jag undrar om inte det, alltså jag undrar om det räknas som ensamhet om man går på krogen. Per Hagmans senaste bok, vad fan nu den hette, kom för några år sedan. Den handlade ju mycket om de tunna banden som han uppskattar, som håller honom typ vid liv, att han är i någon sydfransk stad, kommer dit och känner ingen, men efter ett tag så känner han liksom bagan och den här personen som serverar honom sprit och lite, och de där tunna banden i en stad gör att han får ett sammanhang och inte känner sig ensam. Så kanske det var för Jörgen också ändå.
Det finns ju
att det ändå är bra att sitta på krogen varje dag om man är ensam.
Det tror jag verkligen. Och det, alltså det som de menar med social isolering, den, om man nu ska bli lite mer seriös här, så är det Statistiska centralbyrån. Jo, jag vet det, men jag menar om jag ska bli det också, för det var som att jag bara raljerade över, så är det, deras definition är att man bor ensam då, och att man har kontakt med vänner, släkt eller någonting, liksom barn, färre än 2 gånger i månaden.
Ja, okej, okay, ja.
Så att så är det. Och,
men det måste ju kännas så jävla ensamt.
Ja, fatta att då 50, alltså av män som är äldre än 55 år och som bor ensamma, så är det alltså, ja, nu kommer jag inte ihåg exakta siffror, men 26, 27 eller 28%, nu kommer jag inte ihåg huvudet exakt, som är det.
Ja, det är nästan svårt att föreställa
sig. 10% färre kvinnor är det.
Av naturliga skäl så träffar man dem ju inte.
Nej, exakt. Nej, såna, det kan inte stämma. Jag har aldrig sprungit in i någon sån.
Nej.
Nej, fy fan. Ja. Men hörru du, jag vill höja upp ett varningsfinger. Vill jag göra. Kanske till och med 2. Rakt upp i luften ska de.
Gör det.
Nej, men så här är det. Det har varit i en följetong här hemma att varje morgon när jag kommer in i mannens rum så luktar det något jävulst där inne. Alltså någon konstig, möglig, liksom instängd doft.
Och nu berättade du ändå i en annan podd att det är någon så här inte runka i novemberutmaning som pågår.
Du menar att det skulle vara en korrelation? att hans liksom 12-åriga, snart 12-åriga snopp skulle mögla för att han har sett någon konstig utmaning på internet.
Nej,
att man inte ska pilla sig på grejen i november. No, not November. Det är ju värt ett eget avsnitt. Jag tänker inte fördjupa mig just
det
nu.
Det tycker jag verkligen.
Men, ja, men i alla fall, och det här har pågått ganska länge nu, och vi har hållit på och luktat, jag och Li, och jag har liksom, jag förstår inte vad det är. Vi har liksom inte förstått vad det är, någon av oss. Jag har luktat i, du vet, det finns ju såna här friskluftsintag eller vad det heter, alltså en sån här liten, du vet, som är ovanför dörren, som finns i alla gamla hyresfastigheter, sån här litet galler, du vet, där det kommer in, och det luktat där, det har inte luktat någonting, och vi har hållit på, bytt lakan under sängen, kollat liksom överallt, liksom gamla jumpapåsar, men inte hittat någonting. Sen så var det faktiskt igår som jag bara, nej, men nu ska fan, nu gör jag det här minutiöst. Så då gick jag igenom varenda jävla pinal i hans bokhylla. Alltså jag liksom tog dem till, förde dem till näsan. För jag kände liksom doften i hela rummet, men jag kände den inte, den var liksom inte, den var så här flyktig. Alltså det var som att den inte emanerade någonstans ifrån, den bara fanns, så att säga. Men då tog jag pinal efter pinal i hans bokhylla och satte min näsa mot dem och luktade. Och efter, när jag kom ner på tredje hyllan uppifrån i hans Elfa-system, så var det där en stor korglåda med alla hans...
Men hade han själv inte reagerat på det, eller?
Jag vet, alltså, känner du inte, du vet, man säger så här, känner du inte hur det luktar här inne? Vad är min mobil? Alltså, liksom, he couldn't care less, liksom. Nej. Men det luktade farligt, så jag tänker så här, det kan också vara så där att han sakta, lite som någon som håller på att dör på Mount Everest, som ligger och tror att de är hemma i sin varma sköna säng, men egentligen ligger och håller på att förfrysa. Alltså lite så känns det som när man pratar med dem. Så, vadå? Det luktar väl inget konstigt här? Vad fan? Ta det lugnt, farsan. Det är ingen fara. Ja, men du fattar.
Kul att han pratar som Kenta och Stoffes kärleksbarn.
Ja, men du vet, lugnt. Det luktar inget farligt här. Ja, men så började man ju tänka sig, är det Tinner? Har han börjat med att sniffa? Liksom?
Ja, just det. Tinnertrasan vandrar mellan husen.
Ja, det gör han. Jag såg en jävligt bra film om Tinner häromdagen. Sniffning, alkohol, narkotika, tobak.
Fan vad du lever kvar i det förgångna. Ja, med till viss del.
Vadå, Jörgen Cederberg?
Jörgen Cederberg, Kent och Stoffe, Tinner. Är det sånt verkligen din sons generation håller på med?
Jag vet inte, men...
Nu kommer ett bud här till mig. Jag hoppas Sara att jag är mot det nu.
Ja, det är...
Jag har varit bud hela dagen här. Nu är det Ben & Jerry som kommer.
Ja, det var lyxigt. Mm. Ja, får gärna bjucka på. Hur som helst.
Jag måste hålla lite uppsikt att Sara verkligen öppnar dörren.
Ja, då får
men
vi...
du kan fortsätta prata.
Ja, ja, det är svårt bara när du håller på och liksom fuktar läpparna och trånar efter glass samtidigt. Jag vill ha din fulla uppmärksamhet. Jo, men i alla fall, jag tog som sagt då penal efter penal, och när jag kom till tredje hyllan då uppifrån, så har han en korg, en sån här flätad korg, med, som är liksom fylld med såna här fidget toys och squishies som han har köpt på olika såna wish-liknande sajter online och klickat hem liksom, så att han har hur mycket som helst, för att det var någon period där när det där var sådär som det kan vara, någon vecka så skulle vara det där det som han skulle ha. Mm. Och han är ju så anal med
squishies,
sina saker.
Squishies, fidget toys.
Ja, precis. Ja, du vill bara visa att du lyssnar på mig och inte suktar efter glass genom att lite autistiskt upprepa de olika fraser som du hör som jag säger.
Avslöjad.
Ja, det stämmer. Squishies, squishies och fidget toys, ja, precis.
Ja, just det.
Ja. Mm. Och den här korgen var då fylld med detta, och jag förde det här till näsan, och då kände jag en obeskrivlig doft av liksom mögel och kemikalier. För inte nog med då att han att de här squishiesarna som ju har någon jättekonstig kemisk sötaktig doft, och man, jag började genast tänka på de här stackars människorna i de här fabrikerna i Kina motsvarande, som har sitter i den här doften hela dagarna och tillverkar de här grejerna, när liksom ett gäng i våra sons sovrum luktar så mycket.
Och, ja, det kan inte vara bra.
Nej, det kan inte vara bra. Och sen så har, men sen så på Trågaball så har han också sprättat upp vissa såna här, jag vet inte om de kallas för squishies också, men det är såna här som plastbollar som har någon slags vätska i sig med små kulor som man också, ja, kan det, trycka på. De har liksom klippt hål på, och sen så har han fyllt det liksom i egna ballonger.
Ja, men det är väl mer som en fidget toy, va? En liksom kläms stressbollsaktig.
Exakt, exakt. Det är nog mer fidget än squishie. Ja. Så, ja. Så han har liksom gjort sådana, plus att han har gjort...
Jag lyssnar på dig.
Ja. Det räcker inte att du bara...
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Säger fidget toy och squishy flera gånger. Nej, men så han liksom gjort egna då med eget vatten och egna liksom pärlor och ris och allt möjligt, så att det kändes som att det här var liksom någon slags kemisk och också organisk bara slutstation för liksom kärnbränsle typ, så det är helt livsfarligt. Så det här har vi ju ställt ut på balkongen nu, och det, nu luktar det ju inte längre i hans rum. Problemet är bara att han är så liksom fest vid de här grejerna, så att han hade igår utan att vi hade märkt det då, smugit ut och tagit dem här från balkongen och ställt in dem i sovrummet igen, så att när jag kom in i morse och väckte dem så bara luktade igen, och först blev jag ju livrädd, vad fan är det som händer här, men sen så erkände då, och jag såg dem och fick ta ut dem igen. Men det är ju det här är ju liksom, ja, som sagt, jag måste varna alla som lyssnar för de här galna grejerna.
Jag har inte, alltså jag tror faktiskt Iris hade förut en hel låda full med squishies, men jag tror hon har slängt bort dem ganska länge sedan ändå.
Ja, det,
alltså nu är det mer olika typ hemmagjorda fidget toys som inte luktar någonting som är grejen, tror jag, för henne.
Ja, ja, nej, men jag är
men en del plast kan ju lukta nästan lite sådär parfymerat på ett härligt sätt. Mm. Ja, men är det, ja, nej, typ härskenplast, det låter inget kul.
Nej, det är också någonting man inte tror skulle kunna hända, att plast härsknar. Man tänker att det är liksom...
ja. Ja, men, och, jag vet inte, för det finns ju väl någon sån här... alltså det är svårt med typ kemikalieinspektioner och sånt där. Mm. Att hålla koll på alla kinesiska butiker och importgrejer och privatimport och sånt.
Ja, och när man beställer liksom 20 olika items för 250 kronor online så är det, tror inte att de passerar.
Items, liksom. Då menar du alltså typ varor?
Då menar jag varor, ja. Mm. Ja. Exakt så. Nej, men så att det här var ju skönt att det här fick en lösning, men frågan kvarstår fortfarande hemma hur vi ska göra för att inte för att få honom att liksom inte obsessa så mycket kring det här och vilja ha dem i sitt rum och vilja göra sig av med dem.
Alltså på min tid så hade vi ofta så här, när vi hade liksom rastlösa fingrar och sånt där, då gjorde vi ofta bondgårdar av, du vet, kottar och tändstickor.
Ja, just det. Det är extra problematiskt nu när det är no nut november, när man inte vet vad man ska stoppa fingrarna.
Nej, precis.
Så får väl här missa.
Men det där var ju fascinerande, för du bara nämnde det när vi poddade med Stiljournalen, men alltså pratar han öppet om onani med dig?
Ja. Men jag vet inte om jag ska göra det öppet i en pappapodd. Jag vet inte om jag ska liksom missbruka det.
Nej, men du har redan pratat om det i Stiljournalen ju. Alltså,
jag nämnde det bara.
I pappapodden.
Jag nämnde det bara, men jag vet inte om jag vill gå in så mycket mer på det.
Nej,
i alla fall
det ska du inte göra såklart.
Nej, men det är en trend alltså, i alla fall.
Hans integritet yber alles, men han pratar om någon slags praktik med dig.
Mm, ja, men det är det verkligen. Och det är ju någonting nu som är då no not november. Och jag vet inte, det känns ju lite så här fishy. Jag tänker på han Jordan Peterson, att det liksom
jag
är
tänker
lite så
på såklart. Som inte har onanerat på 4 år och tycker det är en kanongrej. Alltså där möts väl typ Jordan Peterson personerna med mer alltså radikalfeministiska strömningar i att alltså i någon slags skepsis mot sexualitet.
Just det. Ja, ja, men så är det ju. Där kan vi prata om till leda någon gång när jag känner att jag har något smart att säga om det.
Har du märkt att jag har inte lika mycket skepsis mot sexualitet utan att jag är lite mer sexpositiv?
Ja, så är det.
Fredig 60-talist person skolad av Olle Waller.
Ja, verkligen.
Mm.
Så är det.
Så att ge mannen mitt nummer så ska jag uppmuntra honom till onani.
Ja, det är bra det.
Ja, nej, vet du, jag tycker faktiskt att folk ska göra exakt som de vill. Men i en sån utmaning så, och det kan ju vara liksom att det kan ju vara så här, gud, onani är en så fin pryl så jag ska kolla liksom vem jag är utan den. Det kan ju vara ett intressant experiment. Men jag tror ju precis som du att det är mycket liksom att man ser det som någon slags dålig last som så här, mer eller mindre förmörkas innet, och att det är därför man ska klara sig utan det ett tag, för att man ska gå stärkt ur det på olika sätt, och att runkande män inte gör några revolutioner och sådär.
Ja, nej, verkligen. Usch.
Mm.
Vill du säga någonting eller ska jag fortsätta prata om min krönika som jag skrev, som jag lovade inledningsvis?
Ja, fortsätta prata lite mycket sagt eftersom du inte har pratat om den. Så att börja.
Nej, men jag
prata
nämnde den inledningsvis att jag skulle prata.
Ja, ja, okay.
Men du kanske inte hörde. Du kanske satt och törstade efter något Ben & Jerry.
Men alltså, jag tror du är mycket mer sugen på glass än vad jag är.
Ja, men lite sugen. Vi brukar inte spela in så här sent på eftermiddagen. Jag märker att jag brukar inte vara så här hungrig. Jag tryckte i mig en banan precis innan vi spelade in, men nu känner jag att den börjar gå ur systemet.
Jag kan berätta en sak innan du berättar om det, apropå hunger, att jag skulle hänga massor med Martin Johansson idag, Miss Inga.
Vågar du det efter stripp?
Ja, jag kan ha berättat om det i podden. Det var väl typ 4 år sedan.
Det har berättat.
Vi hade träffat Martin i Åre. Och han bjöd in oss till en scenföreställning som hade jätteroligt. På Dan på Södra Teatern med 350 pers i publiken. Och han ville skämta med oss från scen. Han visste att vi skulle vara där. Och när han frågade en man här så fick jag någon slags panik och blackout, så jag vågade inte svara.
Just det.
Vilket blev lite konstigt för honom på scen, liksom att ropa på någon som inte är där.
Mm.
Sen min kompis Liselott Wennerstrand såg mig och bara, va? Din jävel, du är visst här. Och skvallrade till Martin som sen lockade upp mig på scenen. Han visste att jag var där och utsatte mig för en striptease med en strippa så att jag bands fast på en stol och den här mannen tog ner sin liksom, tog ner min hand på hans kön och såna här grejer.
Ja.
Och inför en väldigt road publik då.
Månghövdad.
Månghövdad. Ja, 350 hövdad. Ja, men idag skulle jag träffa Martin för att vi har lite business på gång.
Mm.
Och då, men sen så har jag problemet att jag var tvungen att få in ett långpass idag.
Mm-hmm.
Jag hade tänkt att göra det imorgon, men jag ska åka till Paris imorgon och flyget går tidigare än vad jag trodde, eller minns. Så att jag var tvungen att få in det, så att jag behövde, och jag skulle träffa honom i Hagaparken, långt bort i Hagaparken. Så att jag sprang då till ett hotell i Hagaparken. Jag sprang runt Brunnsviken också, så att jag hade 25 km när jag skulle träffa Martin. Lite stressad. En minut kom jag innan Martin och jag skulle träffas.
Svettig och,
så jag sprang in på toaletten. Vad sa du? Ja, jag verkligen. Och jag hade med mig torra kläder i en ryggsäck, i en plastpåse. Jag skulle sätta på mig. Satte på mig dem jättefort, skyndade mig. Och sen så sa Martin att han var lite sen.
Mm.
Och vi skulle spaa tillsammans, Martin och jag.
Mm.
Så han sa, börja med att spaa. Vi skulle ta någon behandling och sånt där. Börja med det. Och sen så hinner jag komma. Och sen så ses vi och käkar lunch.
Mm.
Så jag gick ner och jag kände mig lite för äcklig för att ta emot en sån här spa-behandling. Så jag bara bastade istället.
Mm-hmm. Men kunde du inte ha bastat och tvättat dig lite och sen tagit behandlingen?
Ja, men det skulle jag väl inte riktigt hinna. Mm-hmm. Behandlingen tar ju en timme. Men mm-hmm. Så jag gjorde det och sen så blev det lite bråttom i alla fall. För det var så skönt i bastun så jag skyndade mig upp till restaurangen.
Mm-hmm.
Och då visade det sig att Martin skulle komma ytterligare lite senare. Sen visade det sig att han inte hann komma alls. Så att,
det kanske han kanske fortfarande är arg på dig för den där, och det här är liksom en utdragen hämnd bara.
Ja, exakt. Istället för att det var att vi skulle hänga halva dagen, Martin och jag, så, och att det var, jag såg jättemycket fram emot det, men var också lite stressad över det för att jag har lite mycket att göra nu. Istället så blev det att jag så här, helt i onödan sprang till Brunnsviken just, eller till Hagaparken, och sen så hängde 2 timmar på ett hotell. Men vi hade i alla fall, medan jag satt och käkade salladen innan lunchen kom in, så hade vi i alla fall ett väldigt bra arbetsmöte, kanske 10 minuter långt på telefon. Så att det ordnade sig väldigt bra. Och sen så sprang jag då hem, så att jag har då både stressat och totalt ostressat och sprungit 38 kilometer. Så att jag är också hungrig efter den här. Jag åt Wallenberger, men de förbrändes snabbt under de här 38 kilometerna.
Ja, jag kan tänka mig det. Men ja, gud, vilken rolig mysig spadag du hade med Miss Inge.
Ja, men det är också så här, för att alltså, det vill man ju verkligen ha. Men det var ju liksom mer en business-grej, för jag har absolut inte tid med det egentligen.
Men tänk dig då Ann Söderlund och Miss Inga har ett möte ihop.
Ja, men alltså jag tror att Miss Inga är superstrukturerad. Det är bara att han har ju hur mycket som helst, tror jag.
Ja.
Så ingen skugga faller över honom.
Nej. Till skillnad från Ann, menar
och ja, hon är inte alls särskilt strukturerad. Och Martin och jag kommer få till en jätterolig grej och sådär, som att, så det, allting är bra. Det bara blev lite konstigt och kul. Som det kan bli.
Ja, men vad bra. Men ändå mysigt för dig att få springa och basta, tänker jag.
Ja, verkligen.
Och få saker gjort.
Så nu får du berätta.
Ja, men jag fick i uppdrag då att skriva en krönika med anledning av Farsdag, som vi säger, till sajten Motherhood. Som ju är en sån här mamma-sajt som din fru är med och rattar på olika sätt.
Ja, precis.
Aller driver. Ja, men i alla fall, då skulle jag skriva och jag la upp det som att jag antagligen inte kommer bli speciellt uppmärksammad hemma på fars dag. Och att jag då tänkte uppmärksamma mig själv. Men att jag då inte kan bara liksom satsa på sockersöta, utan att jag måste ju liksom ta upp både Lasse Berghagen-principen, alltså hans nya bokar och hans låt, du vet, med en blandning av sött och salt, så att säga, så att man,
ja,
får liksom lite allt möjligt. Men det var roligt, för då skickade jag in den här krönikan, men då visade det sig att jag kanske hade blivit lite för salt, för då jag skrev 3 episoder och hon uttryckte sig väldigt fint då, redaktören där, att det var liksom 2 jag ska se vad hon skrev. Hon skrev ja, förlåt nu det här, ja här. Underbar krönika, jag älskar att vi lyfter situationer på det här sättet. Det kommer våra läsare älska. Framförallt situation 2 och 3. Första tror jag våra läsare skulle kunna reagera på. Så jag tänkte gå om du har någon annan situation på lager som vi kan lyfta istället. Väldigt gulligt skrivet tyckte jag.
Ja, och då, du berättade det här innan och jag frågade om det var de gånger du har skällt på din son så att han har kissat på sig. Men det sa du att det inte var.
Nej, det var det inte. Utan det var, jag kan ju läsa den då. Själva grejen är så här att jag... tre minnesvärda episoder i mitt 12-åriga liv som pappa, då det med full kraft slagit mig. Just fan, jag är ju pappa. Det var liksom själva kroken som jag hängde upp där på. Och då var det den här episoden då som hon tyckte var lite för mörk. Första sommarkvällen som pappa i juni 2010. Och jag häller i mig en flaska vitt vin och röker ett halvt vet cigg på balkongen tillsammans med min fru när min då halvårs gamla son precis somnat. Precis när jag börjar korka upp den andra flaskan så vaknar min son i sin spjälsäng och börjar skrika. Jag sedan går in och börjar buffa honom i rumpan och sjunga vissan lull samtidigt som allt snurrar runt omkring mig. Så slår jag mig med full kraft. Just fan, jag är ju pappa.
Du tycker det var jävligt roligt i alla fall.
Ja, men det var så himla roligt att jag, när jag skickade iväg den, det är så kul med mig tycker jag, att jag när jag skickade iväg den inte alls tänker att fan, det här kan man nog tolka som jävligt mörkt, och speciellt om man inte liksom riktigt känner mig, alltså förstår jag menar, alltså det kan ju vara, vad är det här för jävla dåre, alltså liksom.
Ja, men alltså det påminner ju lite om, det fanns ju precis innan Pappologi kom så var det någon annan som hade skrivit en pappabok där det var ett tips här. Dels så var det ju, det var ju lite motsägelsefullt, det var så här bra grejer utav mig till BB.
Mm.
Så var det att ta med något vin som man kan fira i och kanske lite whisky också.
Mm.
Men sen så var det också, var rimligt nykter.
Ja, just det.
Och det framstod liksom lite som lite grabbigt.
Ja, just det. Du menar
och
det här...
skulle man ju möjligen kunna tycka att det här också.
Du tycker det här framstår var... som lite grabbigt. Jag tycker också att det kanske framstår som en person som har problem med spriten också.
Ja, men kanske, men ja, men det, då vet jag inte om man skulle skriva det.
Nej, men det är väl ändå det som är grejen. Alltså, eller så är man så förslagen att man liksom skriver det för att man tänker att man är, om man är öppen med det så är det inget problem. Alltså visst, jag kanske, jag kanske dricker för mycket, men det är inget problem för jag pratar om det. Och jag garvar åt det. Ja, men så den fick jag byta ut i alla fall, vilket var fullt förståeligt. Jag hoppas att de inte blev avskräckta från eventuella framtida samarbeten tack vare detta. Vad tror du?
Nej, men det, jag kan fråga Sara hur det landade och vad som sägs bakom kulisserna.
Ja, men jag vet ju hur mycket hon garvar åt mig tillsammans med dig hemma och sådär, så att jag vet inte om det är helt
det där är ju oroväckande, en projicering som oroar mig enormt.
Ja, men det var ju någonting du som var här om veckan när ni satt hela familjen och skrattade åt mig. Jag kommer inte ihåg vad det var ni hade gjort. Jag hade gjort
ja,
någonting.
Ja, just det.
Ja, så hade ni, ja, hade du tagit upp det.
Ja, nej. Alltså, jag tror Sara skrattade faktiskt inte. Det var det här när du mordhotade en man på Söder.
Ja, då skrattade hon inte heller, utan då blev hon bara rädd och gick därifrån och tyckte att...
Ja, hon tyckte det var för mörkt. Ja. Eller typ så här, ja, det där var ju inte så bra. Hur är det med honom, typ?
Mental anteckning, skriv inte, om jag blir tillfrågad igen, en rolig krönika om hur jag skriker könsord till män när jag ute och joggar till motherhood.
Nej, precis. Mm. Men jag tycker det är beundransvärt att du skrev den där ändå, och det öppnar verkligen för många olika slags tolkningar. Men vad var de andra då?
Ja, men det var den andra episoden, den kan jag ju läsa för dig också då. Det, eller jag kan ju berätta den, så jag behöver inte läsa den till. Det var häromveckan när jag binge-kollade på Squid Game med samma son då. Alltså den,
ja,
fast han är lite äldre. Och det var frid och fröjd. Och jag tyckte det är så spännande tycker jag när man upplever saker med sitt barn. Det här att det liksom är en kompis, fast det är en kompis man har byggt själv så att säga. Att man har, förstår du hur jag tänker?
Det är ungefär som att man skulle sitta och titta på tv med en sån här loppa som man har gjort. Eller du vet, något pyssel, en teckning.
Ja, exakt så är det ju. Fast det är ändå en teckning som kan prata.
Eller som Pinocchio, man har snickrat någon docka som plötsligt kan prata och sådär.
Precis, mer som Pinocchio.
Men man gjorde det på ett jättekonstigt sätt, att istället för att du vet så här, fila och måla och sådär, så har man liksom stoppat in sin kuk.
Ja.
I en kroppsöppning på en annan människa.
Ja, det alltså, är jättekonstigt.
Otroligt märkligt sätt att pyssla.
Ja, alltså det är ju ingenting att syssla med, i alla fall inte under fröknarnas inseende på förskolan.
Nej. Verkligen inte.
Nej, det är liksom inte så här, ska vi börja pyssla och sen så tar barnen av sig byxorna.
Nej.
I alla fall, och den här, det var ju magiskt då det här, att sitta och känna det här, allt det här. Att man upplever det här med sin kompis. Ända tills det var läggdags då och den här kompisen började ropa från sitt rum att han inte kan somna eftersom han var rädd att det skulle dyka upp en massa maskklädda beväpnade koreaner som skulle tvinga honom att hoppa på glasrutor.
Mm. Just då, fan, jag är pappa.
Just det, då slår du igen med full kraft. Just fan, jag är ju pappa. Jag är ju inte en här, liksom, i någon situation en kompis till den här personen.
Nej.
Tredje episoden, det var i april 2015 när efter förlossningen då av den andra sonen som jag har, som du också känner till. Jo.
Absolut. Det är allra högsta grad.
Men jag sitter ensam i mitt rum på BB med honom på mitt nakna bröst, sådär som man gör när det är nyfött.
Och fosterfett i skägget.
Japp. Li ligger sövd i en operationssal, en annan del av sjukhuset, för att hon får moderkakan bortopererad. Och det här nyfödda barnet, som då alltså är mitt nyfödda barn då, börjar picka på mitt bröst. Du vet, sådär som nyfödda gör. Gnyr lite, men hittar till slut mitt lillfinger och börjar snutta på det och tystnar. Och samtidigt som han tystnar så blir allting tyst. Ingenting hörs förutom smackandet från hans då ganska starka mun runt mitt lillfinger. Och då slår det mig med full kraft. Just fan, jag är ju pappa.
Ja, det är fint.
Ja, det är ju fint alltså. Så att, och det var ju fars dag igår och jag tyckte ju faktiskt att det är ju värt för både dig och mig att uppmärksamma oss själva eftersom vi har pappapodden ju. Och varför inte göra det på just det här sättet som jag nu har gjort precis. Har du någonting som du skulle vilja?
Ja, men det var jättebra grejer allihopa och framförallt den som klipptes bort såklart. Det var ju det materialet med låt. Du, tack snälla för att du ville prata med mig en vecka till. Och tack snälla kära lyssnare för att ni vill lyssna. Vi hörs om en vecka igen och så fortsätter vi så.
Kommer du berätta allt om vad som hände i Paris då? Eller är det så att what happened in Paris stays in Paris?
Jag tror det kommer, det stannar där.
Ja, tråkigt. Mm. Ja, vi får se helt enkelt hur mycket jag kan dra ur dig.
Ja, du får försöka.
Kommer du göra förresten samma promenad som du och jag gjorde när vi var i Paris och gå och käka kebab där i de judiska kvarteren, nej falafel menar jag, i de judiska kvarteren och känna på skaldjur i inte de judiska kvarteren av kända orsaker och,
ja men det är inte helt omöjligt.
Det är ju exakt samma tid som vi var där. Gå till något varuhus, titta på jul. Jag köpte ju min motorcykeltomte där.
Ja.
Ja. Kan ni göra. Nu ska vi avsluta för nu knackar jag på dörren här. Ska vi se vem det är som vill komma in.
Hallå, hörni. Nu vet du pappa. Pappa sa till mig, han har sagt till mig att vi ska få godis i Sveriges match om jag pluggat mitt prov. Men han vill inte hjälpa mig. Fattar ni det? Alltså, det här måste vi ta med i podden. Det här är viktigt.
Sämsta pappa någonsin.
Sämsta
gör någonting, ever. Han lockar med någonting som du inte kan.
Ja, nu är det dags för mig att sätta mig i mattegrottan och hjälpa honom.
Ja, det kanske ska vara med. Ja, lycka till!
Ja, bra. Vi hörs. Hej, hej allihopa!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.